God morgon, det här är Radio Nacka 99,9, heter Lasse Lundberg och vi sänder nu direkt, klockan är 7 på morgonen den torsdagen den 11 mars 2004. Ja, det var intressant, den inspelning som vi hörde precis innan klockan 7 om blufffakturor som klipptes av så bryskt av datorer. Datorer har ingen känsla för feeling alltså. Men det är tack vare datorer vi kan sända. Det goda i kampen mot blufffaktur är att staten har ju nu lyckats blockera en del av de här postgiro- och bankgironumren som företagen som skickar ut blufffakturor vill man ska skicka in pengar till. Så att en del av blufffakturorna har stoppats, men inte alla naturligtvis. Jag kan nämna en annan scam när vi ändå är inne på det. Det kan vara så enkelt som att någon försöker få dig att ringa telefonnummer. Om du till exempel har en pager så kanske en piper plötsligt och så står det ring det här numret. Och du tänker, vad är det här? Så kanske man bara slår i numret. Man vet ju inte vem det är. Och vad som händer är då att man slår numret och så hamnar man på någon liten ö någonstans långt bort i något hav. Och vad som är speciellt på de här små öarna är att en del av dem har då en korrumperad regering. Och det går till så att ihop med något stort telefonbolag så ringer man ett utlandssamtal som ni vet så får man ju betala riks- eller utlandsavgift för det. Och det är till viss del då mottagarlandet som bestämmer hur stor avgiften är. Så när man, vad som händer när man ringer det här numret man får på sin lilla sökare, det är att det kostar massor. Det kan kosta 1 000 kronor minuten. Det bestämmer de. De kan sätta vilket pris de vill. Man har ju ringt numret och därför kan det legalt vara väldigt svårt att komma ur den här räkningen sen när den kommer. Och vad som händer när man ringer numret är att de bara försöker hålla en pratande, så det är någon lång telefonsvarare som säger när ger något konstigt medlem. Man undrar, vad är det här? Första vet man ju inte att man har ringt någon ö långt bort. Man kanske, det är ju, de flesta av de här servicerna är naturligtvis på engelska, för det är ju till den engelskspråkiga världen i första hand gäller. Så jag tror knappast man kommer på någonting som pratar svenska, utan det är förmodligen någon som pratar engelska. Men då är det något medlem, man undrar, vad är det här? Och så då kanske man måste tryck 4 om du vill det. Och då, det är någonting som försöker få folk intresserade och kanske påstå att de är skyldiga massor med pengar och de måste skyndas om att anmäla det eller någonting, för att annars så blir de betalningsansvariga. Det kan vara en grej, eller det kan vara någon anhörig som är sjuk, och då kanske man, ja, man kanske känner att man har någon som är ute och reser i världen, så får man det under sommarmånaden, så kanske man, va, vad är det här, har det hänt min anhöriga någonting? Så då kanske man tror man är på något sjukhus och ska koppla sig runt, och det är bara någon telefonsvarare där som försöka hålla en på linjen så länge som möjligt, så att de här 1 000 kronor i minuten ska hinna bli så många som möjligt. Så det är en scam som har funnits så några år. Jag vet inte om den har kommit till Sverige, om man uttrycker det så. Det är som sagt mest engelskspråkiga länder i första hand. Och rent legalt kan det vara svårt att komma ur det, för att ringer man ett utlandssamtal så måste man ju betala avgiften. Och om det sen är att det bara var fake eller fiblerier som fick en att ringa, det kan vara svårt att, då har man bevisbördan på sig själv, och det är inte ens säkert att man legalt kan beivra en sån avgift. Så det är en liten varning. Och det kan även hända naturligtvis på internet att någon, man går på någon internetsajt och så för mer information ring det här numret eller någonting i den stilen, och då kanske man ringer, och det, så kan det också fungera. Och jag kan ju se om jag kan leta fram, för att ett litet tips är ju de här landsnumren till de här länderna. Så lär man sig det lite utan till några landsnummer så kan man ju klara sig. För det brukar vara någon liten nö någonstans med ett landsnummer som bara de har. Och så då kan man förhoppningsvis klara sig från sådana saker. Ja, det var en liten utvikning. Eftersom de pratade om det här precis före klockan 7. Det var Sture som intervjuade, så jag tänkte att jag skulle bara ta upp det lite grann. De blev så bryskt avklippt av datorn. Men nu sänder vi direkt. Det här är Lasse Lundberg, Radio Nacka 99,9. Hans frågetgivare är radioföreningen Nacka. Det är minus 1,6 grader utanför fönstret. Och klockan är 7.05. Och det är lite dimmigt ute idag. Alltså det är, ja, det är som att naturen står still. Ah, där flög en fågel. Men annars ser jag att det liksom står stilla och väntar. Och dimman ligger över nejden här i Nacka. Och man vet inte riktigt vad det ska bli för väder idag egentligen. Jag ska försöka ta reda på det också och se vad vi har att vänta oss under dagen. Annars i Nyhetssverige så har vi fått meddela att Odd Adolfsson, trubaduren, poeten, har avlidit. Och vidare i nyhetsfloden så har Hans Blix fått en del kritik för sin bok han har gett ut om Irakkriget. Vita huset har kritiserat och Blix har tillbaka blixtrat. Och det här med DNA-tester för brottslingar är någonting som ser ut att få mer framsteg och mer, bli mer etablerat i Sverige. Det var några av sakerna jag ska gå igenom lite mer sen vad som har hänt. Men jag berättade igår om Ulla-Karin Lindqvist. Och jag funderade på hur det var med henne och sådär. Och jag hade läst om henne. Jag hade inte riktigt förstått. Hade hon avlidit eller inte i ALS? Men igår så fick jag då reda på här att hon hade alltså avlidit vid lunchtid igår. Och sen på eftermiddagen var en annan uppgift. Så hon var alltså fortfarande vid liv igår. Vad menar jag visste. Och Ulla-Karin Lindqvist, alltså Rapports nyhetsankare, som arbetade där från 88 till 2000 ungefär. Det var det kvinnliga nyhetsankaret. Hon hade en speciell charm och en professionalism på en gång. Och form av värme, men samtidigt en strikthet som krävs av nyhetsankare. Så hon var faktiskt väldigt bra. Hon blev dels tittarnas favorit, men även tv-proffsen kan man ju säga. Och hon fick alltså sjukdomen ALS, och det är en sjukdom som gör att cellerna tillbakabildas. Jag hörde en läkare berätta för mig för en 10 år sedan att det är som att cellerna liksom monterar ner sig själva igen, istället för att de i alla fall bara bygger upp och sen kanske dör. Men det ser ut som de så att säga monterar ner sig. Man forskar väl lite i ALS, men har fortfarande inte kommit på vad det handlar om. Så igår på TV1 som man berättade, så var det alltså en dokumentär, en timme med Ulla-Karin Lindqvist och hennes sista månader. Det var mindre än ett år sedan hon fick diagnosen. Det var i april förra året. Och fick diagnosen, och sen går det alltså stadigt utför. ALS, vad som händer är alltså att musklerna får svårare och svårare att arbeta. Man blir svagare och svagare för att de tillbakabildas helt enkelt. Så att hon märkte det först att hon var så svag. Hon trodde bara att hon bara närma sig 50 års ålder. Hon orkar inte göra så mycket. Hon orkar inte lyfta. Hon brukar göra workout och gymnastik och sånt där. Men hon hade inte kraft som förut. Hon märkte också när hon var ute och rodde att hon inte orkade dra årorna. Och hon berättar också att hon, när hon tittar på handen, så var det som det var ett hål mellan tummen och pekfingret ungefär. Och det är alltså så att musklerna tillbakabildas, kan man säga. Nu är kroppen så vist organiserad så att när det där sker försöker kroppen kompensera med andra muskler runt omkring, men det räcker så att säga inte. Så det är en sjukdom som gör att man får först blir kanske lite fumlig, och så blir man svagare och svagare i kroppen, och det märks ju först i de yttre extremiteterna med benen och armarna så här. Så man får svårare och svårare röra, blir svagare och svagare. Och sen i hennes fall så märkte Steven i ansiktet, hon fick svårare att röra sig och tala och röra ansiktet och så vidare. Och vad som sen händer är att även ofta det svåraste symptomet i slutet av sjukdomen, det är att kroppen inte orkar andas längre. Man får svårare och svårare att andas. Och det var en av de dramatiska scenerna var när hon gick till sjukhuset för att kolla sin andningskapacitet. För ALS går ju stadigt neråt, gör att man får svårare och svårare att andas. Så när hon fick beskedet om vad hennes andning var, så var det ofta svårt för henne att ta. För det var liksom ett, en form av väldigt synligt materiellt bevis på att, ja, på att livet började ta slut. Att hon fick svårare och svårare att andas. Och hennes lungkapacitet gick ner. ALS är en ganska jämn sjukdom. Det är alltså så att den för det mesta går i jämn hastighet, att det blir sämre och sämre, att kroppen tillbakabildas. Däremot är det olika på olika individer hur snabbt den utvecklas. För henne tog det alltså mindre än ett år. Ja, hon fick diagnosen i april förra året. Avledas igår. Men det är klart hon hade väl börjat känna av sjukdomen. Det kanske var mer än ett år innan hon avled. Och vad det beror på är det fortfarande ingen som vet. Hon hade själv en teori om att hon hade stressat för mycket. Hon var en sån här perfektionist som alltid ville göra det bästa arbetet hårt för att alltid göra saker perfekt. Och det kan ju vara en anledning. Som hon nämnde, stress gör ju att immunförsvaret inte arbetar lika bra, till exempel. Och stress är ju att det utvecklas kortison i kroppen som i sin tur bryter ner hjärnans funktioner och så vidare. Men det kan ju vara ärftligt. Man har även tittat att man, när man forskar ALS, så ser det ut som det finns en ärftlig komponent också möjligen i det här. Så det är en hel del frågetecken som gäller fortfarande. Men för den som är intresserad av den här dokumentären, så sänds den igen på lite olika ställen. Den sänds ju först naturligtvis på söndag. Det bästa, jag går in på SVT och tittar så att det inte är fel tider. På söndag klockan 13.45 i TV1 så kan man se den här entimmes dokumentären igen om Ulla-Karin, söndag klockan 12.45. Och den sänds även på TV Europa. Om det är någon som har en satellit och tittar på Sveriges Televisions sändningar över Europa, så kan man även se den där på söndag klockan 15.30. Men för de flesta så blir det väl söndag 13.45 som gäller. Thank you.
Nej men sluta nu. Titta inte så mycket.
Man kan faktiskt se den här dokumentären på Sveriges Televisions hemsida. Ganska fantastiskt. Det ni hör nu, det är Ulla-Karin.
Mamma, jag ska åka ner till Lund nu.
Med dotter. Under den tiden Ulla-Karin har ganska svårt att röra sig på slutet. Och hon och hennes dotter spenderar en del tid tillsammans i villan i Täby. Så svt.se, om man är riktigt intresserad, så kan man se den här dokumentären. Radio Nacka 99,9, torsdagen 11 mars. God morgon! Minus 1,1 grad utanför fönstret. Och en dimma som hänger över oss. Vi får se vart det leder. Klockan är 7.20. vädret kommer bli ungefär som igår. Det är lite muligt och molnigt nu, men det kommer att minska. Det kommer att spricka upp lite grann under dagen. Men sen senare idag så kommer molnigheten komma tillbaka igen. Och det kommer röra sig om ungefär 2 grader som temperatur idag. Och ikväll samma sak, fortfarande molnigt, men ingen nederbörd. Och det kommer att funka ner till kanske -2 i natt till -4 igen, tror man. Oj då. Och så kommer det faktiskt att vara ju nästan hela veckan. Det kommer att vara molnigt, men ingen nederbörd. Och ibland kommer solen att komma fram lite grann, lite växlande molnighet sådär. Ja, temperaturen kommer bli sådär ett par plusgrader så gott som hela veckan. Men kanske vi på söndag så kan vi få lite sådär nederbörd. Lite snöblandat eventuellt. Det här har du Nacka 99,9. Klockan är 7:23. Jag tror jag har fått ordning på tiden nu. Jag får liksom ta en klocka som går en minut före, eftersom det är en minuts fördröjning. Det är lite sådär man får tänka på. Det här är en andra sändningen. Vi har just provat att börja sända på morgnarna för att testa lite hur det är. Så att jag kör en timme bara på morgnarna här mellan 7 och 8. Går igenom lite vad som har hänt under dagen och under natten och sådana saker. Och för er som har lyssnat till mina kvällssändningar så har jag tagit upp det här med den kommande istiden. Ja, om det är någon istid på gång. Det är ju ganska intressant för jorden har genomgått åtminstone 4 istider. Och fortfarande vet man inte riktigt varför de uppstår, bara att de uppstår. Och att man känner till att istider har funnits, det är när man borrar djupa hål i isen på Grönland till exempel. Och då kan man, precis som årsringarna på träd, så kan man gå år för år för år för år för år ner i isen och titta hur det låg till när man går djupare och djupare. Och då kan man se att det har funnits istider. Man kan också se att en del istider kommer ganska snabbt. Det snabbaste en istid kan slå till från de temperaturer vi har idag, det är 3 år. Så på 3 år kan det gå. Och det är ju ganska chockartat om man tänker på det. Och ja, varför blir det då istid? Här i Europa så har vi ju Golfströmmen som hjälpt. Alltså att solen lyser på ekvatorn och värmer upp havsvattnet. Och jag vet, men ni tänker ekvatorn nu, strax söder om Florida och nere utanför Brasilien där då. Så värms det här vattnet upp på ytan och sen har vi Golfströmmen som drar vattnet upp till våra breddgrader och gör att det blir varmare här. Och jag menar, England, på vintern får England halva sin värme från Golfströmmen och resten från solen då, kan man säga. Och sen när vattnet kommer upp så träffar det på de här inlandsisarna och kylan, och då sjunker det här vattnet ner och sen går det längs havsbotten söderut igen. Men den resan tar längre tid och den strömmarna delar på sig. Det kan ta 2000 år för de här sydliga strömmarna att röra sig. Men det ser ut som Golfströmmen kanske håller på att stanna av. Och vad som har hänt bland annat är att det har varit tack vare växthuseffekten, misstänker man. Rättare sagt tack vare att jordens medeltemperatur ökar så smälter de här isarna, inlandsisarna som ligger runt Nordpolen. Och när det här sötvattnet kommer ut så bara leder det till att Golfströmmen stannar av. Det varma vattnet funkar inte längre ner. Så hela den här cirkulationen med Golfströmmen ser ut att stanna av. Vi vet inte än riktigt om det kommer att ske, men om det sker så kan det alltså gå snabbt. Det snabbaste är alltså några år bara, så kan vi få samma klimat som i Sibirien här i Sverige, och det är inte så kul. Men det är en hel del, det är miljarder med olika nummer och fakta och data som ska vägas samman, så att än så länge så kan inte vetenskapen ha koll på riktigt på jordens ekologi och klimat. Det är för många parametrar, för många data som ska stoppas in i datorerna. Och när man har försökt så har man inte lyckats återskapa de vädersystem som jorden har riktigt. Men amerikanska senaten ska nu i alla fall ställa sig bakom att man ska forska det här. $60 miljoner satsar man på ett program för att försöka kolla hur det ligger till med en eventuell ny istid. Eller rättare sagt stora klimatförändringar, för det är ju ett större problem som händer. Och ja, för er som lyssnade på mina kvällssändningar, alltså det kanske låter lite konstigt att först så får vi en allmän värmning, global warming på jorden, och sen kan det leda till istid. Men det är inte så konstigt som det låter, för den här värmningen gäller medeltemperaturen och framförallt är det haven som är varmare. Och det var alltså så att under de här istiderna så var egentligen jordens medeltemperatur inte så mycket lägre, utan det var det att det blev kallare runt polerna och varmare på mitten, kan man säga. Så vi vet inte om vi eventuellt är på väg mot en ny istid snabbare än vi hade trott förut. Jag hoppas att det inte är så i alla fall. Men det är i alla fall någonting som ska kollas nu. Det här har ju Nacka, klockan är 7.31, torsdagen 11 mars. Minus 1,2 grader utanför fönstret och lite dimma här över Nacka. Amerika så ska man nu starta ett nytt network för radiostationer. Lite mera vänsterinriktade radiostationer. Det är ju så här att i Amerika så har de stor etablerade journalistmedia. De har ju en lätt vinst, vänstervriden lutning. Det brukar hänga ihop med elitism och saker som är styrda uppifrån, så att säga, från samhällets elit. Det blir liksom så att det blir lite vänster. Och vad som har hänt då i USA också, å andra sidan, är att det har dykt upp en massa talk radio. Och när man säger talk radio menar man inte bara att det pratas rent allmänt, utan det brukar vara lokala, det kan även vara nationella talk show hosts, som det då heter, ringa in världar, som säger vad de tycker och pratar om livet och berättar saker. Och så ringer lyssnarna in och så har man mer lyssnare. Och det blir en väldigt nära radio som är väldigt folklig. Ja, förresten, man kan även ringa in till det här programmet. 08-716-4417, 08-716-4417. Men den här radion är alltså, har då blivit någon form av motvikt till den etablerade elitradion och elit-tvn. Så den här radion har ju folk som ringer in hela tiden. Det blir nära kontakt med lyssnarna, och det är vanlig kommersiell radio. Så det gäller också att det är populära stationer som folk vill höra på. Och det brukar då vara värdar som är väldigt öppna och säger precis vad de tycker och vad de känner. Så det är en väldigt levande radio, och den finns mest på mellanvåg, nästan så gott som på mellanvåg, kan man säga, eller AM som man säger. Och när man säger talk radio så brukar man mena sån radio, som alltså att folk ringer in och berättar vad de tycker, att de i studion berättar vad de tycker. Sen finns det även radio som liknar P1 mer i USA. Den sänds ofta på FM, och det kan vara NPR, National Public Radio, som är ett gäng journalister som sitter inlåsta i en studio. Och då har den här ytan av att vara opartiska och ytan av att inte ta ställning, men i praktiken så lutar de lite åt vänster också. För den första radion jag pratade om, där säger man precis vad man tycker, och man försöker inte låtsas om att man ska vara opartisk, utan man liksom säger de saker man tycker för eller tycker emot och sådär. Ungefär som närradion kan vara. Och det här har då inneburit att den här etablerade radion har ofta stött Democrats, alltså lite mer vänsterkrafterna i USA, och den här mer folkliga radion där folk ringer in och folk verkligen säger vad de tycker rent ut och sådär, har en debatt fram och tillbaka. Den har stött Republicans mer i USA. Det har blivit lite sådär. Eftersom det ena är mera elitradio och andra är mera folkets radio, folklig radio. Så vad som har hänt är att den här talkradion, som alltså är mera folklig, den har fått ett väldigt politisk kraft. Den har påverkat hela det politiska samtalet i USA, och det har väl retat en del i eliten under många år. Och nu så ska då, nu har man då satsat miljoner, lite med vänsterkrafterna i USA, man kan använda det ordet lite slarvigt, men det är ett sätt att beskriva det. De har nu satsat miljoner på att starta ett eget network av radioprogram som ska köra lite mer åt vänsterhållet. Liberal Talk Radio Network kan man säga att det heter, men det officiella namnet är Air America Radio. Och de ska nu börja sända, om man har satt upp ett schema. De kommer börja sända den sista den här månaden, 31 mars. Så det blir ett bra aprilskämt sen nästa dag. Och det ska bli intressant att se, därför att det finns alltså en kulturell skillnad mellan de här olika formerna av media. Den här talkradion, när jag pratar med de här folkliga, den är inte speciellt vacker eller trevlig, liksom att det låter snyggt eller trevligt eller sådär, utan där är det eller fakta och innehållet som gäller. Och det kan låta lite otrevligt eller gapet eller skrikigt på ytan ibland. Men vad som är typiskt för de stora etablerade elitmedia är att de försöker liksom göra snygga paket, och försöker vara liksom, de tänker kommersiellt på ett annat sätt. Så egentligen är det inte samma ärlighet i de stora etablerade media. De nästan ibland undrar man om de föraktar sina tittare och lyssnare. Och vad som är typiskt för den folkliga radion är att man bara säger precis det man tycker. Och det kan bli fult ibland, men det finns en ärlighet där. Så det ska bli intressant att se hur det här Liberal Talk Radio Network ska göra. Det har ju varit så att de här med den folkliga radion har alltså vunnit på argument. De argument och de fakta de för fram har ofta varit riktiga, även om det kanske inte låter snyggt eller inte är trevliga saker att tänka. Och den andra mer elitmedia har då jobbat mer med känslor. Att det som liksom känns rätt att säga fred, det låter ju så rätt. Alla vill ju ha fred. Ungefär så, va? Och så det ska bli intressant att se hur det här liberala nätverket kan göra, för att de brukar ha svårt med argument. Det brukar inte finnas argument på den sidan, däremot känslor. Och en sak man ska göra är att ta in en sån som Al Franken, som är en form av komiker eller satiriker. Och man kan även jämföra med Michael Moore, som jag inte vet, han skulle kunna tänka, han skulle kunna förekomma. Och han arbetar också med känslor, eller en stand-up comedian. Jag menar, komik kan man ju vara, driva med vad som helst och skämta. Men det är ju inte alltid att det bara att det då är, så att säga, finns verkligen en verklighetsvinkling eller någonting. Man kan ju skämta med vad som helst, hur som helst. Det behöver inte innebära att man har politiska idéer som är riktiga eller ideologiska som är riktiga. Så att möjligen är det så att det här nätverket kommer att försöka arbeta med bara, ja, med bara satir och skämt och sånt där. Och som sagt, då kan man ju då rikta vart man vill. Det finns ju ingen direkt politisk tyngd i dem, eller ideologisk tyngd. Men möjligen är det så man kommer att göra. Och det är väl kanske deras bästa chans, för att de brukar ha svårt med argumenten. Så det ska bli intressant att se i alla fall hur det går för det här nätverket som alltså börjar. Och som sagt, det är stora saker det gäller, för det kan påverka valresultat i länder. Det är viktiga saker där. Det har vi märkt även i Sverige, hur regeringarna här har försökt att stoppa friare radio. Man stoppade friare närradiostationer till exempel, och bara vill tillåta de stora etablerade att finnas. Och det är kanske lite det som är på gång med DAB också här, kan man misstänka, att man försöker att skära av en del av de mera oberoende och mindre stationerna, har de stora tunga etablerade kvar. Det är väl liksom med tanken med att vi ska gå över till DAB också och stänga av de mindre. Så det är en intressant utveckling i alla fall. Och radio är ju väldigt viktig för den politiska utvecklingen. Det är så en del diktaturer har lyckats bringas på fall med hjälp av radio. Och det är därför diktatorer alltid har försökt att stoppa radiostationer som har gått dem emot. Det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg. Det är torsdagen 11 mars och minus 1,8 grader har vi just nu. 7:41. prata lite om det här med strålningskänslighet också, vilket är ett intressant ämne. Alltså att den strålning vi har kring oss, det kan vara radiosändare, tv-sändare, mobiltelefoner, men även elnät, kraftledningar och elledningar i hemmet och mobilskärmar, vad säger jag, bildskärmar och tv-apparater och så vidare. Allt det här strålar ut olika former av elektromagnetisk och magnetisk strålning. Och det där är ett väldigt intressant område, för att många biologiska varelser är beroende av sådana här magnetfält. Flyttfåglar känner av magnetfältet vart de ska flytta, och insekter hittar hem, det gäller de som bor i flockar naturligtvis, hittar hem med hjälp av de här magnetfälten. Och, ja, valar, eller en valar, men även hajar känner av magnetiska och elektriska fält. Till exempel hajar kan känna av om deras byten är vid liv eller inte, var de finns genom de här fälten. Så att det här är någonting som finns i biologin, och man kan se hur olika biologiska funktioner kan påverkas av magnetfält och elektriska fält och så vidare. Och till den änden så är det väldigt intressant att fråga sig, vad händer med all den här strålningen vi nu skickar ut? Det blir mer och mer och mer och mer, och dessutom så blir frekvenserna, alltså våglängderna, kortare och frekvenserna högre, vilket förmodligen kan påverka mer. Och till den änden så är det en hel del människor som har sjukdomar som man misstänker kanske kan vara orsakade av såna strålning, men det har inte lyckats gå bevisa än. Och det är så att vetenskaplig forskning ska först kunna bevisa saker flera gånger. Man har circumstantial evidence. Man har kunnat se att folk som har bott under kraftledningar, barn har ofta leukemi till exempel. Man vet att lokförare ofta har leukemi, och de arbetar så nära magnetfält från transformatorer. Och man vet att boskap som har gått under kraftledningar har ofta vissa sjukdomar och så vidare. Så att man har hittat en hel del samband. Man har hittat, ja, folk som sätter mobiltelefonen till vänster öra får hjärntumörerna på vänster sida. De som sätter mobiltelefonen till höger öra får hjärntumörerna på höger öra. Så det finns en hel del såna här saker som pekar åt att det kan vara farliga saker vi håller på med. Och det som berör mig hela, det är alla de människor som tvingas flytta ifrån sina liv. Framförallt att de har arbetat till exempel som dataprogrammerare och varit väldigt nära sån här strålning. Eller arbetat med elektronik som ingenjör och så vidare. Men även de som inte har gjort det. Men många av dem tvingas ju flytta ifrån storstäderna ut på landet någonstans där det är fritt ifrån strålning, eller åtminstone mindre strålning. Och det jag tycker är så tragiskt, det är när de då ska sätta upp någon sån här 3G-mast precis i något sånt där område där elöverkänsliga har flytt. Jag tycker man kunde freda de områdena och hålla dem fria från master. Och det har dagar som varit reportage om hur någon sån här mobiloperatör vill sätta upp en mast i någon liten by någonstans där ditt elöverkänsliga har flytt. Det borde heta strålningskänsliga. Jag tycker det är ett bättre ord faktiskt. Och idag är det en nyhet ute här på de svenska näten att en markägare i Skåne inte vill ha en mobilmast. Och det är alltså en sån här mobiltelefonoperatör som vill sätta på mobilmast på hans ägor. Och det konstiga är att han alltså inte har rätt att säga nej till det. Jag vet inte vad det är för lagar som gäller i Sverige, men de har allemansrätt. Men han vill inte att det ska vara en mast på hans ägor. Men det verkar som han enligt våra gängse lagar inte kan säga nej till det. Och det här ärendet har gått i flera olika instanser. Och nu är det bara Högsta domstolen kvar som ska titta på det här. Så att det är någonting som förvånar mig, att inte ens om man är markägare har man då till en rätt att säga nej till de här masterna alltid. Men det ska Högsta domstolen nu prova efter att alla instanser har gett mobiloperatören rätt hittills. Så det här är någonting som vi kanske kommer höra mer av. Och det kan vara så att hela den här problematiken kan ju vara mer komplicerad än enbart den magnetiska strålningen eller enbart den elektriska strålningen. Det kan vara andra saker som stress återigen som kommer in här, och så det kan vara en hel del saker som spelar in. Men det är någonting att titta närmare på i alla fall. Och jag brukar säga att ungefär som om man hittar en smörgås på marken på gatan ute, skulle man äta den? Nej, det ska man inte vilja göra. Men varför det? Ja, men det kan liksom vara smutsig. Ja, men har du bevis för det? Nej, jag kan inte bevisa. Ja, men har du ingen vetenskapliga belägg för att den verkligen är smutsig när den smugglas på marknaden? Nej, det har jag inte, men det känns inte rätt. Och det är så jag tycker det är med den här saken, mobiltelefoner och så vidare, att även om man då inte vetenskapligt kan ta upp den här smuggelsen och bevisa exakt vad det finns för bakterier på den eller olja från någon bil som har stått där, så känner man liksom på sig att man ska, hittar man köttbullar på marken ska man inte äta dem ungefär. Man känner på sig att det inte är rätt. Och det är lite så jag känner med det här med strålning, att än så länge har man inte kunnat bevisa allting, för vetenskapliga bevis kräver ganska mycket. Man ska kunna upprepa effekterna under flera år. Och ett problem med hela den här problematiken är att de symptom människor får byggs upp under många, många, många år. Det är ett problem som gör det svårare att gå tillbaka och se vad som var orsak. Och det andra problemet är att många symptom är väldigt vaga, och det är också väldigt svårt. Och dessutom, många av de symptom kan ha orsakats av andra saker än just själva strålningen. Vi talar om saker som inlärningssvårigheter, minnesförluster och en hel del såna här olika symptom som kan komma sig av olika saker. Det här har du Nacka 99,9 torsdag 11 mars och klockan är nu 7:55. Och det här är en experimentsändning vi har börjat sända på morgonen här igen för att känna på lite hur jag kör morgon och kolla igenom dagens nyhetsskörd. Radio Nacka 99,9, ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. Michael, den engelske, vad ska vi kalla honom för, popmusiken och skribenten som hade några stora hits. George Michael har nu sagt att nu ska han gå i pension och inte göra skivor och sälja längre. Däremot ska han lägga ut sin musik på internet, och där kan man då gratis ladda ner den om man vill. Så det är klart lätt för honom att säga, som redan gjort sig sina miljoner. Det är klart, då kan man ju pensioneras och ge bort musiken gratis på internet. Men det är inte så kul för de andra som försöker att fortfarande känna ihop till mat och husrum på sin musik förstås. Man förstår att de vill ha betalt. Så George Michael, musiken gratis i framtiden på internet. Det här har du Nacka 7:59. Vi hörs igen imorgon. God morgon.